Sportbladets Premier League-podd den 30 januari. En dag kvar på transferfönstret. Vi ska försöka att inte prata för mycket silly idag. Vi gjorde en silly-podd igår och imorgon är det deadline day och där kommer ni finnas med båda två. Kalle och Frida som sitter med här. Det har spelats lite fotboll. Lite FA-cup framförallt sen vi pratade senast. Jag vet inte hur intresserad folk är egentligen av de här FA-cup-matcherna. Jag tycker det känns ganska svalt. Det känns som att det blir svalare och svalare för varje år.
Ja, det är nog min uppfattning också. Samtidigt när det väl började ihop sig och det börjar bli semifinal och Wembley, ja,
då blir det
hett. Och då börjar man ju tagga till. Men jag svårt att tagga till när lagen roterar så mycket som de har gjort de senaste säsongerna och inte ställer ut de bästa lagen. Nu har det ju varit lag som har spelat starkt manskap och det är ju bra. Men
det är bara Liverpool som ställer ut det absolut bästa de har.
det var verkligen
det bästa laget han kunde ställa ut mot West Bromwich, blev stryken då. Mm. Ja, vi så kommer till det.
Beror det inte lite på vem man frågar också? De här riktiga anglofilerna som verkligen, verkligen älskar engelsk fotboll, de försöker ju liksom klamra sig fast vid den här romantiska idén kring FA-cupen och fantastiskt det.
Jag har känt att jag har tillhört den skaran. Att jag har klamrat mig fast under många år och varit såhär, nej men jag ska fan mig hedra FA-cup-helgen liksom nästan mer än en vanlig liga-cup eller liksom liga-lunks-helg. Men jag kan inte göra det längre.
De har till och med tappat dig.
Ja, de har till och med tappat mig. Det, jag vet inte, det är precis det här. Det är för ointressant med de här superroterade lagen och de är så chanslösa. Visst, nu fick vi se ett Newport som pressade Tottenham här och det är ju intressant. Men skrällarna ligger för långt bort, känns det som. Det är för osannolikt. Och kommer de så finns det en, då finns det alltid det här att skylla på. Ja, men de spelade, de tog det inte på allvar. Ja, men de ska ut och spela i Europa om 2 veckor och de har mycket skador. De spelar juniorer och så vidare. Jag vet inte, det finns, jag har tappat någonting i tävlingsnerven som fanns innan, känner jag. Det är svårt att sätta fingret på det, men det är liksom en sån känsla. Hur som helst, vi har några matcher vi ska prata om. Vi kan väl börja med Liverpool då. Och jag tänkte vi kan väl baka ihop hela veckan där som de hade. Efter att de slog Manchester City så får man säga att det har varit blev en liten baksmälla på den urladdningen. Först 0-1 borta mot Swansea och sen 3-2 mot West Bromwich. Men slår bästa laget i ligan och sen får man stryk mot de två sämsta. Det är intressant.
Men inte det lite Liverpool då?
Det är ju,
men
det är
inte
ju
det verkligen
väldigt mycket
summerat i en vecka liksom, med 3 matcher där de har en höjd som är lika bra som något annat lag i Europa och en botten som är betydligt lägre än vad den ska vara om man ska upp och slåss med de bästa i ligan. Vi tar Swansea-matchen först, så tyckte jag Swansea gjorde det otroligt bra. Vi börjar med att berömma dem. Mm. Alltså rent defensivt så hade de verkligen en bra strategi och en bra plan för hur de skulle hantera Liverpools höga press. Och jag tyckte de gjorde det väldigt, väldigt bra i den matchen. För att vara lilla Swansea som är krislaget och som jag tycker har väldigt begränsat material. Sen såg jag ju UEFA Cup-matchen och där tycker jag det är mer Liverpool som kommer till korta och sätter krokben för sig själva och som, ja, jag vet inte var man ska börja riktigt. Mm. Men det är väl det där försvaret som alltid.
Ja, det var ju ganska grova försvarsmissar helt enkelt bakom alla tre West Bromwich-mål. Det var ett fint avslut från Jay Rodriguez får man säga, men det snubblas rätt mycket och det är ofokuserat på något sätt. En spelare som Emre Can till exempel, som nu jagas av Juventus och som var så jättebra mot Manchester City. Och så här, han har den här förmågan att helt enkelt bara, han kommer inte upp i nivå i de här matcherna. Han går och funderar på annat, han kommer fel och han ser vilsen ut emellanåt. Det är väldigt ojämnt.
Mm. Och det dröjde ju inte länge innan allt strålkastarljus låg på Van Dijk såklart. Nej. Eftersom att man med en sån prislapp förväntar sig mycket mer, tycker ju folk generellt. Men det som du säger, jag tycker också att Chan egentligen är den som förstör mest. Mm. Och frågan är om man kanske inte ska sätta in en Henderson istället hädanefter. För att om det ser ut så här så blir det ju, det blir ju svårt för Van Dijk också på något sätt. Och man har berömt mycket det här med hur han dirigerar sina lagkamrater och lite av en ledare och så. Men det hjälper ju inte direkt om man inte får något understöd. Det är ju inte bara han i den försvarslinjen.
Det blev en annan rytm i passningsspelet i alla fall när Henderson kom in. Blev tydligt och kom också till reduceringsmål, men det kändes aldrig som Liverpool var jättenära.
Nej, jag tycker det är intressant med Henderson och hans roll i Liverpool, för när de går lite högre som de har gjort tidigare säsonger och verkligen går fram och liksom pressar högt och sådär, då tycker jag han kan ha den där defensiva rollen. Men nu den här säsongen när de liksom ställer laget ofta lite lägre för att Mané och Sané ska få, eller vad säger jag, för att Mané och Salah ska få sina omställningsytor, då blir ju försvarsspelet mer av att liksom täcka ytor och vara smart i positionsspelet. Då tycker jag inte Henderson räcker till riktigt. Så han passar ju bättre för ett Liverpool som kliver högre med hans energi och så vidare, än vad han passar nu för att liksom vara en defensiv mittfältare i ett lag som står lite lägre. Så det är fortfarande, det är där de behöver gradera upp, tycker jag, i den positionen. Sen har ju Henderson fortfarande en roll att spela, för han kan ju även spela som han var tidigare, en av de där rollerna framför. Sen kanske han inte är tillräckligt bra för att ha den i dagens Liverpool, men jag tycker fortfarande det är den positionen där de behöver få in mer smartness. För att om man tittar på till exempel det andra målet där, så alltså det måste vara en defensiv mittfältare som är där och plockar det spelet innan, liksom efter backen där han kommer rakt in vid straffpunkten och avslutar. Så precis som i Arsenals fall, så jag tror att mycket utgår från att ha rätt spelare i den positionen.
Helt klart. Och sen är det också här med det taktiska, att man sätter så mycket av det till att man ska vara bättre, man ska ha mer energi än sin motståndare, man ska springa mer och man ska vinna mer bollar och man ska hela tiden komma upp i den där nivån. Och gör man inte det, det var som vi sa lite grann förra veckan, alltså 80% är 0%. 100% kan vara, alltså när Liverpool spelar på 100% då kan de vara 150%. Men när de är på 80% då kan de vara 0%, och då det blir, händer ingenting, då funkar liksom inte spelet. Och det är väl lite det Klopps filosofi, så kommer det nog alltid vara, känns det som, under Klopp. För så det var likadant i Dortmund. Hur det var i Mainz har jag inte riktigt bra koll på, men i Dortmund var samma sak. Kom de inte upp i den där frenesin och energin, då funkade liksom inte modellen. Och jag tror att det spelar inte stor roll vilken personal det är som står på planen. Det kommer nog se likadant ut alltid, om han inte hittar en plan B till att spela den här energifotbollen. Men det verkar ju vara den som han är helt inställd på ska funka jämt. På tal om energi då, en segue till Manchester United och Alexis Sanchez som gjorde sin debut. Var ju ett beskedligt motstånd, får man säga, i Yeovil. Jag tror det var någon av tabloiderna där borta som jämförde bilar. Bara vilka bilar som var registrerade på spelarna, och kom fram till att hela Yeovil Towns lags samlade bilpark, alla deras bilar som de ägde, kostade inte lika mycket som Alexis Sanchez Bentley. Tillsammans. Jävligt udda vinkel.
Ja, det var en udda vinkel, men ändå lite kul att man hittar nya, ja, man måste kreativa vinklar.
Man måste hitta nya sådana.
Körde de Volvo 240 eller?
Ja, men det var väl mycket sådär. Det var en bilar för en sådär, 30-40 tusen.
Ja, just det.
Jag är ändå heltidsanställda fotbollsspelare, ja, men det är ju inga miljonärer i Yeovil.
Jag vet, jag snackar faktiskt om just det under matchen och funderar på vad ligger lönenivån på i League 2. Jag måste kolla upp det.
Jag såg hur de gjorde då samtidigt en jämförelse, att hela Yeovils nu är jag osäker på vad hela truppen eller vad startelvan, det spelar ju rätt stor roll. Tjänade då strax över £1 miljon om året. Vilket då skulle innebära ungefär 10-11 miljoner kronor. Vad är det, startelvan? Ja, då har du en snittlön på 1 miljon om året. Ja, så det är ju rätt bra.
Det är inte dåligt.
Nej, precis. Nej. Men är det hela truppen? Då kanske du är nere på det halva då, va? En snittlön på 1,5 miljon om året. Ja, vilket är ändå en helt okej.
Det är en heltidslön i alla fall.
Det är en heltidslön i alla fall.
Och man ska komma ihåg, de här har ju ganska mycket publik på matcherna.
Ja.
I sina ligamatcher. Så att det är inte konstigt att de har råd. Och, det är ändå många stora klubbar med ett stort följe.
Så inte så det är konstigt. Fjärde divisionen liksom. Men det
fotbollen
är ju
så stor i England, ja. Så att det är ju ändå klubbar som har liksom supportrar som lever och brinner för den klubben.
Mm. Jag tror nog kanske att det var startelvan. Den förmodligen startelvan. De hade en... Ja. En årslön, en årskostnad för löner på 1 miljon pund ungefär då. Ja, det är ju en helt okej lön får man säga. Det är en allsvensk lön typ.
Mm.
Något sånt. Allsvensk lön i budget kanske. Jag vet inte riktigt vad de ligger exakt på, men det är väl där,
det
där någonstans.
Det skiljer sig otroligt.
Ja, vissa lag tjänar man ju bättre i än andra förstås. Ja. Sen är det ju så här att vissa spelare tjänar ju väldigt mycket mer än andra i de här lagen också, så lär det väl vara jag vill med. Men hur som helst, 4-0 till Manchester United. Jag såg inte matchen, men om jag läst statistiken rätt så registrerades han för en assist i alla fall, va? Sanchez. Mm. Står det så? Har ni sett någonting från den?
I korta drag. Jag satt faktiskt här på redaktionen och skrev lite. Så jag, det var väl ingen höjda match. Så att det var inte som att man... man blev inte så fast i den som man kanske brukar bli med andra matcher som det är lite mer fart i. Mm. Han spelar väl inte med... det var väl inte den tilltänkta startelvan direkt i en viktig ligamatch. Men han spelar ju till vänster i alla fall. Så att då får man ju anta att det är där han vill ha honom hädanefter. Synd om Martial...
Ja, jag vill inte skriva det i sten riktigt än att det är till vänster, även om man spelar där nu. Mm. För det var svårt att flytta på Martial, det är bara det jag tänker på. Alltså, det... Med tanke på hur bra han har varit, burit lag de senaste veckorna, det är riktigt hårt att flytta på honom nu. Jag tror att Sanchez har lättare att anpassa sig också till höger än vad Martial har. Mm. Jag tycker att varken Martial eller Rashford har sett så bra ut när de spelar till höger, så att det bästa för Uniteds del vore nog om Sanchez kunde liksom återanpassa sig till en plats till höger, men det är inte så lätt efter de här åren till vänster i Arsenal.
Sen måste man ju också ta hänsyn till investeringen som klubben har gjort i Martial. Alltså de kan ju inte bara, alltså kan de väl, men jag menar, de måste väl också ha något slags tänk på ekonomi och utveckling och alltså ja. De har betalat väldigt mycket pengar för Martial för att när han då också levererar, bara för att ställa dem åt sidan för att man får in en ny shiny toy liksom.
Jo, men sen tror jag nog att om nu Mourinho skulle få för sig att peta Martial, då blir det säkert lite lättare för honom att göra det, eftersom att det inte var hans värvning. Alltså då kan han liksom använda det som någon sorts belägg för varför han petar honom. Ja, men han var inte tilltänkt i mitt bygge från början eller liknande. Men jag kan ju hålla med om att det vore ju trist, och det vore ju konstigt också om man inte utnyttjar att man har så mycket kvalitet och inspelare som i Martial.
Men det märkliga här är ju att man återigen ser så kortsiktigt. Alltså, om man tittar på Ed Woodwards styre, så har det ju hela tiden varit kortsiktiga lösningar. Förutom kanske värvningen av Martial, och den var ganska utskälld då, för då la de väldigt mycket pengar på en oprövad spelare. Men det har ju visat sig att det var ett ganska bra köp. Jag tycker problemet kring United är hela tiden att det ska köpas in liksom kvalitet för stunden. Det finns ingenting som handlar om att utveckla det de har. Jag menar, de har Martial och Rashford som är två lovande, alldeles glimrande unga spelare. Men vad händer med Rashford nu? Alltså, vad hamnar han i slags liksom bakvatten nu? Det är ju... Nu såg jag att Jamie Redknapp gick ut och snackade om att han behöver byta klubb. Det är jag inte säker på att han behöver göra. Men det blir ju samma frågetecken kring Rashford nu som när Zlatan värvades till klubben. För då var det ju faktiskt en allvarlig diskussion kring vad hände med Marcus Rashford, som ändå hade varit lagets bästa offensiva spelare på den våren innan då. Och det här tycker jag återigen symboliserar Uniteds kortsiktiga tänk, och alltså, de får in en världsklassspelare med Sanchez. Det är klart att han kommer göra dem bättre. Det gjorde han redan nu i första matchen. Man ser ju att så fort han får bollen så händer det ju oftast någonting för att han är så bra. Men det finns ju inget långsiktigt tänk kring liksom att utveckla det de har.
Det finns ju en spelare till här som verkligen håller på att komma in i sin piken av sin karriär nu, i Lingard, som vi ser. Han har helt plötsligt börjat spela på en nivå högre än vad han har gjort tidigare. Vad är han, 23-24 år gammal?
Mm. Är inte mycket
24
äldre.
Va?
Ja, vilket borde innebära att når han de här höjderna nu, ja, men då är han precis på väg in och kanske ska ha sina bästa säsonger i karriären. Och Manchester fostrad och så vidare. Det är ju en till spelare som kommer påverkas av den här...
Han är inte tvåa till och med.
Lika gammal som mig.
25.
Så han är 25. Jag menar, det är,
absolut, och samtidigt så även om Lingard har varit väldigt bra nu, Lingard är Lingard. Jag tror att han har liksom, även om, och där jag har ju redan erkänt det här i podden, jag har ju underskattat honom tidigare och han har ju nått en nivå nu som jag inte trodde han skulle nå. Men det känns ändå som att han liksom, han har ju en begränsning i att han är ju, han kommer ju inte bli Alexis Sanchez bra någon gång, utan jag tror att han kommer alltid vara den Manchester lad som tycker det är kul att spela Manchester United. De kommer ha honom i kulisserna liksom. Sen ibland är han start och ibland är han kanske inte start för att de har värvat in spelare som är ännu bättre. Men då finner han sig i det.
Men
jag tror det.
Lite det här man fick känslan av att en Alex Ferguson, han hade vunnit ligan med Lingard. För han hade fått ut så mycket av den typen av spelare. Jag vet inte, man får...
Ja, men är det verkligen så? För jag menar, Mourinho får ju ut mycket av Jesse Lingard. Det kan man inte säga att han inte får. Jag tycker ju snarare att Mourinho får inte ut tillräckligt mycket av de andra. Han har inte fått ut tillräckligt mycket av pusslet med Martial, Rashford, Pogba, Mata, Lukaku. Alltså det pusslet, det är det han ska få ut mer av. Jag tycker, jag menar, Lingard har han ju maximerat i sin roll.
Det, jag vet inte.
Han har ju fått, alltså Matic har ju smält in jättebra i United.
Verkligen.
Och försvarslinjen, det är ju inte jätteofta vi sitter och klagar på den heller i United. Det känns som att de är...
Försvaret känns som
fungerar den, ganska bra, trots att det var lite problem där på vänsterbacken ett tag. Men då helt plötsligt så var Ashley Young som på nyttfött, och nu ska liksom Luke Shaw in också och verkar kunna spela till sig en plats också. Så den biten har gjort det strålande.
Försvaret är ju alldeles utmärkt, skulle jag säga, Manchester United.
Men det är ju alltid varit hans signum. Alltså ställa ut en bra försvarslinje och organisera den har ju klarat av i alla klubbar.
Och sen det viktigaste offensivt är ju nästan att låta Pogba fortfarande få ha den fria rollen som man har. Att systemet tillåter Pogba att vara den stora fokuspunkten centralt och offensivt, för att, men han har ju en högsta nivå som är högre än till och med Alexis Sanchez, skulle jag säga.
Alltså, ja, definitivt.
Det är ju liksom lagets bästa spelare, helt klart, va? Så att det kommer ju vara det viktiga. En artist, får man säga. En sån där som Pep Guardiola vill att man ska skydda.
Ja, men precis. Det känns inte riktigt bra när United har gjort en sån jättefin värvning i Sanchez, och så känns det ändå inte riktigt. Det känns som att det är någonting liksom som inte blir riktigt bra i alla fall, med tanke på att, ja, men var ska han spela och att han inte fyller direkt hål. Alltså då känns ju Mkhitaryan till Arsenal mer logisk och mer rimlig, för de skriker ju liksom efter förstärkning. Mm. Jag vet inte.
Där finns ju också aspekten av att Arsenal är ett sämre lag, därför är det lättare att stoppa in en väldigt bra spelare.
Men det är lite samma diskussion i Arsenal, var ska han spela? Alltså, ja. Men Gerrard har ju inte kunnat säga riktigt vad han ska spela. Han var inne på nu att han till och med kunde spela holding midfielder, men inte den defensiva av dem. Så att han har ju öppnat för en massa positioner där också. Jag tror att de kommer hitta en roll för Mkhitaryan, det är inte det. Men det är inte solklart vad Mkhitaryan ska spela i Arsenal heller, med tanke på att de har Özil, som båda vill ju egentligen vara tior.
Ja, men precis, det är väl mer att, ja, men man tänker på Martial då, som kanske har varit Uniteds bästa spelare de senaste månaderna, att det känns ju konstigt att han liksom ska bli, om det skulle bli så att han ryker. Arsenal har ju ändå vissa spelare ändå som kanske inte riktigt har kommit upp i den nivån, att det är spelare som är enklare att peta än vad Martial är.
Så vi kommer in på Arsenal också då. Vi tar den. Per Boman, vår kära kollega, han var väldigt noggrann med att vi skulle prata Arsenal här. Han sitter och jobbar med en Arsenal-bibel. Kan vi pusha lite för den då också. Passa på.
Snyggt.
Arsenal som har haft en intressant vecka, istället för att spela FA Cup fotboll så fick de spela en Liga Cup match mot Chelsea. Som fick se Granit Xhaka kliva fram som matchvinnare. Den såg vi inte komma.
Nej, det gjorde vi nog inte.
Det är så typiskt.
Det är så typiskt. Ja. En match där Arsenal var väldigt bra, tycker jag.
Ja, men verkligen. Och direkt så drar man paralleller till hela Sanchez-historien. Men någonstans så tror jag faktiskt att det mycket väl kan spela ganska stor roll. Om man har en spelare i ett lag som förväntas vara stjärna och som uppenbarligen inte vill vara i klubben. Det är väl klart att det måste kasta lite negativt ljus på resten av spelarna. Och kanske kände de också nu att de allihopa ville visa lite grann att det är faktiskt inte bara Alexis Sanchez som är Arsenal.
De har ju varit ganska trötta på honom också.
Ja,
man
tror det har ju varit bråket på träningsanläggningen. Och ja. Alltså,
det lät ju så efter matchen också när de pratade med spelarna och hur alla poängterade liksom att det här är ett lagspel. Och, ja, men det var mycket sånt där. Många såna här lite diskreta kängor till Sanchez.
Vi har ju ofta klumpat ihop Mesut Özil och Sanchez som att sticker Sanchez så kommer Özil vilja sticka och så vidare. Men någonstans tror jag att han tycker att det är rätt skönt att Sanchez är borta. För nu blir ju han igen då liksom den stora stjärnan i det här laget förstås.
Ja, och det är nästan så att om de nu fixar Aubameyang också, då kan jag nästan få lite känslan att Özil kommer stanna. Och jag tycker inte att man har, alltså att han kommer förlänga kontraktet. Jag tycker inte man har haft den känslan så mycket under hösten och så. Men nu känns det som att det är något sånt. Gud vad det svänger snabbt också. För 2 veckor sedan, det var det här det sämsta Arsenal vi har sett under Wenger och så vidare. Och sen nu helt plötsligt så har det liksom tänts något nytt hopp.
Ja, men, ja, absolut. Men jag får mig också att vi sa det i podden att alltså, jag tror att de kommer komma ur det här bättre än vad liksom vad de kunde göra egentligen, kunde drömma om. Ja visst, de tappar Sanchez, men då har de ju räknat med sen i somras att de ska göra. Nu får de ändå Mkhitaryan i utbyte och sen Aubameyang in på det. Alltså Arsenal på pappret är ju bättre, anser jag, med Mkhitaryan och Aubameyang än vad de är med Sanchez. Jag tror att de tillsammans kommer betyda mer, och det säger jag också utifrån att Sanchez den här säsongen har inte varit lika bra som han var tidigare, för att han vill ju inte vara där.
Nej.
Och bara den här ambitionen att få in en Aubameyang som kanske nytänd efter hans senaste tuffa år i Dortmund, det tror jag kommer betyda enormt mycket. Så man har ritat dödskors över Arsenal för ofta, tror jag, över de senaste 10 åren egentligen, när de har förlorat spelare som Vieira och Fabregas och
Van Persie
framförallt då. Men de studsar tillbaka, och ja, nej, de vinner inte ligan, men de seglar inte ner i någon slags anonym mittenregion i tabellen heller, utan jag tror att de kommer att kunna bygga upp och ha ett slagkraftigt lag även till nästa säsong. Jag är helt säker på det.
Som vår kära vän Per här också var tydlig med precis när vi skulle kliva in här, så hans känsla var att han hade hellre sålt Lacazette än Giroud nu när Aubameyang kommer in. Man förstår ju hur han tänker. Hur ska Lacazette och Aubameyang spela tillsammans? Det är ju den stora frågan här. För visst måste de spela båda två.
Ja, det måste de ju göra. Jag kan inte se det på något annat sätt. Aubameyang har ju spelat på kanten en del. Men
vill han det?
Nej, exakt. Köper man en spelare för den summan, ska man spela han i en position där han inte egentligen själv vill spela?
Alltså hur många mål gjorde han för Dortmund förra säsongen?
Ja, massor.
Alltså hur mycket som helst. Han är ju den bästa målskytten i laget.
Ja, precis. Nej, men har de inte riktigt några sådär klockrena kantspelare nu, vilket de inte har längre på det sättet, då skulle man ju kunna fundera i alla fall kring att spela en diamant till nästa säsong och börja snickra på det i alla fall. Jag tror det skulle kunna vara intressant för dem.
Jag gillar ju diamanten, jag brukar säga det. Det är två forwards tycker jag man ska spela.
Du låter som Lagerbäck nu.
Ja, jag håller med Lagerbäck ibland. Det ska gudarna veta.
Han kör inte så diamant så ofta.
Nej, han spelar ju ingen diamant. Det gör han inte. Det har han gjort vid tillfälle, tror jag.
Ja, i landslaget testar de det någon gång. Ja. En match, tror jag, sen kasserar de diamanten.
Ja.
Nej, det var inte riktigt svenska landslaget.
Nej, det är inte riktigt. Det är lite för offensivt för Lagerbäck. Måste finnas en gubbe till längre ner där. Men, jag gillar den. Inte minst, jag blev ju väldigt förtjust ändå just för Liverpools skull när Brendan Rodgers spelade det med Sturridge och Suarez längst.
Sterling som spets där.
Och Sterling bredvid oss och Coutinho och så Gerrard längst ner där. Det var, jag vet inte, det blev väldigt offensivt. Det blev lite galet och, men jag tyckte det var kul att titta på. Ja, vi nämnde lite kort med Pogba med artister och vi får in ett par artister till här nu då, kanske med Aubameyang och eventuellt någon mer som kommer in. Pep Guardiola var ute och försökte försvara sina artister efter FA-cup-mötet med Cardiff där bland annat Sané fick ta rätt mycket stryk och vi har sett även andra spelare de senaste matcherna få en hel del stygga tacklingar. Det verkar ju vara sättet som folk tar sig an Manchester City nu när de ska möta dem. Det gäller att sparka så mycket man kan på deras stora stjärnor.
Jo.
Neil Warnock däremot, Cardiffs tränare, han höll inte riktigt med om det här. Han sa, du är i England nu, det här är så vi gör med sådana som er, ungefär. Komma här och dribbla. Kan man inte göra, då åker man ju på en tvåfotare.
De måste ju släppa den där machokulturen snart alltså. Jag undrar när det kommer att hända. Ja, men jag gillade ju...
Neil Warnock blir inte den första att släppa den. Det kan vi vara överens om.
Men jag gillade ju tyska landslaget att de tog till Twitter och uttryckte vad de tyckte om den här tacklingen på deras viktiga landslagsspelare. Jag kan läsa upp den här.
Ja.
Hey Cardiff, just letting you know we have a really important tournament in the summer. Please don't hurt our players. Please, the Mannschaft. det säger ju lite också kanske när till och med de har uppmärksammat den här fullständigt vidriga tacklingen.
Ja, och vi såg ju ett par, det var väl West Brom förra veckan va? På Sterling fick en stämpel rakt över benet och det har varit några stycken senaste tiden som har varit rätt stygga och vi har fått en fråga från Meyer Lansky, jag vet inte hur det ska uttalas. Varför ignorerar domarna reglerna mot när City-spelare blir utsatta för potentiellt karriärförstörande tacklingar varje match? Jag vet inte om de ignorerar reglerna. Det var ju rött kort för Cardiff här.
Ja, men det är inte för den tacklingen.
Nej, vi slår inte för den tacklingen. Nej,
han fick ju det senare. Nej, jag tror inte att de ignorerar dem. De hade fått säga de repriserna som vi får se i tv-soffan. Hade vi haft VAR som vi är så förtjusta i, då hade ju det förmodligen blivit rött kort här.
Ja.
Jag tror det. Utan han uppfattar helt enkelt inte situationen. Och där vill jag ändå försvara domaren att det är ju inte alltid vi själva ser från tvn att det ska vara rött kort förrän vi ser reprisen. Då ser vi, okej, det här var ett rött kort. Alltså, det här går så fort, alltså, det är inte så himla enkelt. Jag tror inte de ignorerar, utan det är bara det att de hinner inte uppfatta hur allvarligt det är. Och jag menar, jag är helt övertygad om att den här domaren hade gett ett rött kort om man hade sett reprisen på Sané-tacklingen.
Ska vi prata lite VAR?
Ja, det vet jag inte. Nu ledde jag in oss på VAR. Det har vi väl pratat om massa gånger, men vi kan prata ännu mer VAR.
Det, för att det var ju inte minst Liverpool-West Bromwich som spårade ur lite grann, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Det blev inte alls bra, det här med VAR, som vi har misstänkt lite grann och som vi har sett från andra ligor och så vidare. Det är inte helt klockrent det här systemet, så kan vi väl säga.
Nej, Kalle, jag tyckte du summerade väldigt bra i din krönika. Man fick en väldigt tydlig bild av hur mycket VAR hade påverkat den matchen. Jag såg inte den själv nämligen. Men det är ju trist när det ska bli sådär att det hamnar i centrum. Man har ju en förhoppning om att det kommer att användas som en effektiv metod för att få till mer rättvisa beslut. Men om det ska bli sådär hackigt och om det ska vara så långa avbrott hela tiden, alltså då försvinner ju lite charmen.
Ja, alltså det jag inte riktigt har förstått är att det ska analyseras så länge som det gjorde i det här fallet. Alltså, jag tyckte det var väldigt enkelt att se på det här målet West Brom gör att det inte är offside. För alltså det räckte med en repris. Man ser, han touchar inte bollen, han som slänger till den första spelaren. Men då kan det ju inte vara offside, för det är ju inte det när han slår bollen. Då är inte någon av dem offside. Nej. Så om han inte har touchat den, då kan det inte vara offside. Så då är det bara att lämna det, gå vidare, det är mål. Det skulle divideras i 4 minuter om det. Jag har svårt att se varför det tog så lång tid. Och tar det så lång tid, det är klart att det förtar väldigt mycket av upplevelsen. Sen är det ju väldigt tråkigt nu om... Det är ju en sån här annan bieffekt. Alltså, alla spelare som gör mål nu, ska de ställas och vänta innan de firar tills liksom, var det mål eller ska vi dividera ett tag om det var det mål hockey? Innan jag firar liksom. Alltså, målfirandet är ju så stor del av hela upplevelsen för alla. Det spelar ingen roll ens om man som neutral eller om du, framförallt såklart om du står på borta sektionen och ser West Brom göra mål på Anfield i en viktig FA Cup match och du liksom, det är klart att det förtar firandet och upplevelsen om det liksom, det är nästan, ja, det, så du måste ju förbättra det. Sen tror jag det är klart att det är väldigt mycket slump att det blir 3 situationer i en halvlek som ska var utredas liksom. Men ja, jag vet inte. Det här systemet behöver förbättras och det behöver liksom skötas betydligt smidigare än vad det gjorde nu.
Ja, men jag kommer på mig själv med att tänka det ofta när man sitter och tittar på Serie A, just det här du säger om målfirande och sånt. För jag vet att jag tror det var någon Lazio-match där det var säkert Milinkovic-Savic som gjorde målet. Jo, jag tror faktiskt det var det. Och man ser liksom att han gör målet och sen så deklarerar då domaren att de ska titta på det här och så blir det ett avbrott på en hel minut och alla supportrar de liksom håller andan på läktarna och sen så pekar liksom domaren, nej men det var ett regelrätt mål, och det såg man ju på reprisen att han var inte alls offside. Och så då kommer det ett litet jubel. Ja, det blir ju konstigt. Inte riktigt samma grej. Alltså, det är ju lite den här instinktiva glädjen försvinner ju totalt. Man sitter mest nervös om det ska vara mål eller inte.
Och sen är det ju också skillnad här mot hockey, för hockey har ju alltid haft de här breaken. Alltså, det har ju varit reklambreaken.
Det finns ju naturliga avbrott.
Plus att det blir tekning och liksom sådär. Alltså, det blir en helt annan sak. Alltså, fotboll är ju en sport där det ska flyta hela tiden, och då blir det ju en helt annan grej. Mm. Så tycker jag, Alan Pardew, det här är ingenting som kommer få någon... liksom stor påverkan. Jag tror inte det är många som tänker på det, men han har ju verkligen en poäng i att det blir en ökad skaderisk av att det blir långa break, och att om du ska få så här långa break, då får du göra en rewarm-up. Om du talar med fysiologerna, så det är ju liksom inte optimalt någonstans att stå still i 5 minuter och vänta på att en videodomare, och sen ska du in i match igen och göra max löpningar. Han sa att de fick en baksida direkt efter det här. Och ja, det är klart att det är ju också en aspekt i det hela. Att det, alltså massa avbrott på det här sättet, det riskerar fler skador.
Ja, det känns ju inte helt bra heller att det här troligtvis kommer användas under VM i sommar. Det är väl 99% klubbat. Att, ja, men då hoppas man att, man tar de bästa bitarna och sen får man försöka justera det här som inte har fungerat. De har ju ändå lite att gå på nu och utvärdera ju.
Så är det ju. Sen är det ju där, det är inte alla halvlekar det blir 3 situationer som det blir den här. Samtidigt, det kommer ju komma en match där det är 5-6 situationer också. Mm. För att många gånger är det ju sådär att man ligger precis på offside-linjen och hugger. Det är ju så fotboll fungerar. Det är ju forwardens uppdrag liksom att ligga på sista försvaret, så det kommer ju vara många sådana här situationer. Och ja, jag tycker att det har varit värt att testa, och man ska testa lite mer. Sen får man ju se.
Man måste kanske skruva på det. Det måste gå snabbare, det måste finnas. Fan, de har öronsnäck. Alltså det får sitta. Alltså vi kan ju på några sekunder uppfatta nästan alla situationer. I alla fall så ser vi vad som har hänt. Sen att det blir bedömningssituationer. Tycker vi att det där är en straff eller inte? Men en offside är ju ja eller nej.
Ja,
det
precis.
Det ser ju vi hemma i soffan på några sekunder om det är eller inte. På en repris.
Och det är det jag funderar också på. Ska man verkligen låta VAR döma straffar? För det är ju subjektivt. Offside är ju inte subjektivt. Det är, antingen är du offside eller så är du inte offside. Sen är det klart att det finns väl någon slags gråzon där det är en halv millimeters offside där man kan värdera om man är offside eller inte. Är bollen över mållinjen inte? Det är också...
Den tekniken tycker jag är bra.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Då kanske man ska ha målkameran och man ska ha offsider i målsituationer. Men kanske inte straffar som man ska låta domaren avgöra då.
Nej.
Jag vet inte.
Nej.
Det är så jag kände efter den här matchen i alla fall.
Ja. Man kommer ändra åsikt några gånger till och så kommer det vara sådär. Mm. Det är situationerna som styr.
Precis.
Det närmsta vi kom till någon slags skräll då. Det var ju en skräll förstås att lilla Newport kryssade mot stora Spurs.
Ja, det var en jätteskräll såklart.
Det är jätteskräll. Men jag menar, det var, de hade ledningen rätt länge.
Hade kunnat bli en knall.
Ja, det verkligen kunnat bli en, lite som Erik Niva beskrev på Twitter. Vi förtjänade att förlora, vilket hade inneburit en av de lägsta och skamligaste punkterna i hela vår 135-åriga historia. Så kände han direkt efteråt. Men nu blev det ju ingen torsk, utan nu kommer man få ett omspel och så kommer det Spurs vara vidare i alla fall till slut.
Säkert.
Så är det ju, men det var, fanns i alla fall där en potentiell skräll då.
Nu blev det West Bromwich den stora skrällen.
Ja,
man
glömde
bort
två,
att, de,
två stycken...
att de vann en fotbollsmatch också. Det är bara var det snackas efter,
ja,
den där matchen.
Men det tycker jag ändå är två Premier League-lag.
Ja, ja, det... ja, det går ju inte att jämföra med Newport. Nej. Det är inte det jag säger, men...
Visst, det var väl, det var inte det väntade resultatet i alla fall. Men ja, det är ju nästan, det är knappt en skräll ens, när det är Liverpool och något av de här lagen. Det är ju så väntat så att det liknar ingenting. Phil Neville blev förbundskapten. Nu svänger det.
Ja.
Ja. Det här var, det här är ju någon vecka gammalt sen de här uppgifterna kom, men
want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det gör ju inte den här utnämningen till desto mindre knäpp. För vad fan, hur blev det så här? Han har ju inte ens sökt jobbet.
Nej, precis. Och första, jag vet att min första tanke när jag såg det var väl någonstans att, ja, men du vet, man går in på Wikipedia så kollar man vad är det egentligen Phil Neville har gjort i tränarväg. Mm. Och så inser man att han har inte gjort någonting i princip. Och bara den grejen, det är ju en sak att det inte krävs speciellt mycket erfarenhet för att ta över ett landslag i fotboll. Oavsett om det är ett herr- eller damlandslag så kan man tycka att bara det är anmärkningsvärt.
Mm.
Och sen så började det ju givetvis då hagla in de här tweeten som han twittrade för flera år sedan, som var, alltså att bara använda ett sånt språkbruk och bara formulera en tweet på det sättet. Det finns inte mycket som urskuldar en sån grej. Det är otroligt märkligt att man får för sig att göra det så där öppet och publikt som han gjorde. Men efter att ha läst om hela FA:s process, hur de valde ut honom som förbundskapten, så inser jag att bara den hanteringen där, alltså, för det första så hade de ju 150 kandidater som de liksom listade. Ja, men de här kan potentiellt ta över landslaget. Och sen skar de ju ner den här listan mer och mer och mer. Och sen till slut, jag tror det var när de hade en liten pott kvar bara med 10 stycken eller sådär, då föll vissa bort, eller de drog sig ur när det visade sig att man skulle göra background checks på alla. Och bara, då undrar man ju också, vad är det här för kandidat? Om de drar sig ur när de ska göra en background check, vad har man då för skelett?
Vad har man för skelett i garderoben?
Ja, ja, men precis. Så då tänker man, alltså då har jag börjat tänka så här till slut, att det kanske inte är ett så attraktivt jobb i England som man vill att det ska vara. Alltså det kanske helt enkelt inte fanns så många kandidater till slut som ville ha det här jobbet. Och den biten är otroligt sorglig. Men man får inte glömma bort att damfotbollen i England, den är ju på uppgång nu.
Mm.
Den har ju varit det väldigt länge i Sverige. Men där var, alltså för bara något år sedan, det var ingen som brydde sig om
damerna. Nej, så är det. De har ju, nu har de gjort satsningar de senaste åren, fått till en liga. De stora klubbarna börjar satsa. Men gå tillbaka 10 år så var det ju nada. Så det var ju alltså ingenting. Jag ska spela lite djävulens advokat här och säga så här att så landslagsfotboll i stort, oavsett herr eller dam, så har ju tränarjobben har inte lika stor tyngd längre. Om du tittar på liksom de stora landslagen i världen, de har inte de bästa tränarna. De bästa tränarna är i klubbfotbollen. Mm. Och jag tror att det blir likadant i damfotbollen. För nu när de stora klubbarna som Paris Saint-Germain, Manchester City satsar på egna klubblag, det är ju de jobben är mycket mer attraktiv än att leda ett damlandslag. Precis som Roberto Martinez gör egentligen fiasko i Premier League. Då får han ett av världens bästa landslag, Belgien.
Mm.
Alltså, det blir ju skräpet på, från de högsta ligorna. De får ju landslagen på här sidan. Och det är ju för att landslagsfotbollen har ju inte lika hög status längre. Mm. Och jag tror att det är samma sak här. Att, alltså, om du tar damjobbet i England. Du kan ju säga, ja det är det som Phil Neville sa nu. Det är det finaste jobbet i England efter det Gareth Southgate har. Men frågar du Jürgen Klopp och dem, så har ju de hellre Liverpool och Manchester City än vad de är Englands landslag.
Mm.
Så att det blir ju liksom. Och sen är det ju såklart, ja han har inte så mycket erfarenhet av att vara huvudtränare, men man ska inte underskatta att vara assisterande tränare på den högsta nivån. Alltså det är inte så att du går och lägger ut kono på planen då som du gör i division 3 om du är assisterande tränare där. Alltså du har ju väldigt, väldigt alltså det är fotboll på väldigt, väldigt hög nivå. Är du assisterande tränare där, då är du på en hög nivå. Då har du ganska stora ansvarsområden och du är involverad i allt. Så att jag skulle säga, har du varit assisterande tränare i Valencia, så är det ganska meriterande. Sen om det ska räcka till ett landslagsjobb, nej, det ska du inte göra. Men som jag säger, jag tror inte landslagsjobben är så attraktiva. Och det är därför de inte får de bästa kandidaterna. Nu tar de bästa kandidaten här. Det var ju, jag kommer inte ihåg vad hon hette, men hon valde ju att ta ett klubblag istället.
Mm.
Och så var det en annan som hade vunnit någon liga som valde att ta Kanadas landslag istället. Ja, det. Mm. De bästa kandidaterna vill inte ha jobbet.
Men någonstans känner man ändå att man måste ha haft någonting med damfotboll att göra i sitt liv på ett eller annat sätt. Alltså man måste ändå känna till spelarna, känna till ligan kanske. Alltså ha någon slags, jag menar,
jag håller med dig om det. Jag tycker det.
Man måste, alltså det blir en väldigt, väldigt lång uppförsbacke, en väldigt lång inlärningskurva om liksom, man behöver ju förstå liksom dynamiken liksom, hur ser brittisk fotboll ut på damsidan? Den grundförståelsen känns det som man måste ha för att kunna ta det jobbet. Det är klart man kan lära sig det. Men då kanske man ska vara assisterande till en förbundskapten under något år, eller man ska liksom gå och lära sig det här på något. Alltså jag vet inte, men han kommer ju rakt in från vänster.
Precis, och om vi tar då vårt svenska exempel i Peter Gerhardsson som tog över nu ganska nyligen, så märkte man direkt, alltså från första presskonferensen, så visade han på en otrolig dedikation. Och jag vet om att han reser runt i Sverige alltså nästan varje vecka och tittar på matcher och träffar spelare och liksom hänger i klubb. Jag vet när vi var uppe i Kvarnsveden, den lilla klubben utanför Borlänge, så berättade de att han brukar vara där ganska ofta och spaningsspela. Alltså, så länge Neville visar den formen av dedikation, då kommer det inte vara något problem. Men det kräver ju en hel del från alltså,
för jag menar, han kan ju inte. Så där är vi ju inte än. Han har ju inte tillträtt sin tjänst än, så att säga. Eller han gör ju det nu, så att.
Nej, jag men tror om, att det, om han kommer vara
jag
så
tror
pass.
Jag tror han kommer, alltså det spelar ingen roll, för det ingår i hans jobb. Alltså det är ju det du har betalt för. Du ska ju ha koll och du ska åka runt på matcher. Så det spelar ingen roll om han åker på matcher. Jag tror inte det räcker för att tvätta undan den här kontroversiella bakgrunden som han har när han får det här jobbet. Jag tror inte det räcker om han går på matcher och visar dedikation där. Utan han kommer vara en tacksam måltavla utifrån att han fick jobbet på de här premisserna och utifrån de kontroversiella tweetsen han gjorde för några år sedan. Går det dåligt för England, då kommer han att få höra det. Går det bra, då måste han nästan vinna turneringen. Annars kommer det vara att, ja men det hade ju vilken annan tränare som helst kan ha gjort. När det handlar om det där med erfarenhet och sådär, så ska jag säga så här. Han fick ju på presskonferensen igår en fråga om han visste vem som ledde skytteligan i damligan. Och han avvaktade i 20 sekunder innan han sa, det vill inte. Och så sa han namnet och sen. Och så sa han, jo det är hon som leder. Så han hade inte riktigt koll på det. Jag skulle säga så här, det går ganska snabbt att skaffa dig en koll på spelare och sådär. Du har ju 25 namn som är aktuella, 30 namn som är aktuella. Alltså det går ganska fort. Det ser du ganska fort. Så den erfarenheten tycker jag, den tycker jag är överskattad, att du behöver ha koll på damfotbollen. Det som man verkligen behöver, det är ju hur damfotbollen fungerar, vilka skillnader som finns rent taktiskt och sådär. Det behöver man ju lära sig. Till exempel att inläggsspelet blir mer effektivt, för att bollen blir ofta kvar i straffområdet i damfotbollen än vad det blir i herrfotboll. Det är inte min egen teori, det fick jag från en damtränare i Allsvenskan. Så man får mer ut av inläggsspel till exempel. Och sådana grejer, det håller jag med dig om, Patrik. Att det behöver du ju ha en större grund i för att få landslagsjobbet. Då behöver du ha en erfarenhet från damfotboll. Och det har han inte, och därför borde han inte ha fått jobbet.
Sen ska vi vara medvetna om också att hade det inte varit för FAs hantering av Mark Samson,
jag menar, så det tror jag det är inte så att det är en... Ja.
Alltså grejen är, de har ju redan gjort bort sig en gång, och sen så nu så tar de in en tränare där det blir en grej igen. Det är väl klart att det sätts i ljuset betydligt mer än vad det hade gjort om Mark Samson hade haft en jättelyckad tid i England, för det hade han ju i landslaget. Han ledde ju det här engelska landslaget extremt långt i EM nu i sommar, och längre än vad, och det, damlandslaget har ju utvecklats, eller damfotbollen har ju utvecklats jättemycket under honom. Men så visade det sig då att han hade lite lik i garderoben.
Men är det inte lite synd också, för jag vet inte om det var Johanna Frändén som skrev på Twitter om just det, att det blir liksom en grej av att kända män ska liksom höja statusen för damfotbollen.
Det känns också sådär.
Men det blir ju också tyvärr en självuppfyllande profetia, för hur mycket uppmärksamhet har de inte fått nu när Phil Neville fick det här jobbet? Och det kommer ju vara jätterampljus på hans första match nu. Och eftersom han är Phil Neville, han är dels den stora för detta Premier League-stjärnan, men han har ju också varit en stor tv-expert nu de senaste åren. Det är klart att det ger mer uppmärksamhet. Så även om vi inte vill att det ska vara så är det ju precis så det har blivit.
Det är också så här, det har ju ingenting med saken att göra, men det är ju ändå roligt att hans tvillingssyster är förbundskapten och den mest framgångsrika förbundskaptenen någonsin för Englands netboll-landslag. Det är bara det är en märklig detalj.
Kanske ligger i generna.
Ja, man vet ju inte. Men han kanske kan få några förbundskaptens tips utav henne där. Det är bara
Jag såg en rolig grej också på Telegraph precis innan vi gick in här, att han skyllde en av de här tweetsen som handlade om, ja, men det var att han skojade om att slå sin fru eller vad det var. Och så skrev han att nej, men alltså det handlade om pingis. Det var tydligen, han hade spelat pingis med sin fru och sen hade han skrivit den. Okay. Så han tyckte att det var en rimlig förklaring till kvinnomisshandel. Det var lite så.
Det var en
parentes.
En bra förklaring. Det är dags för frågor, hörrni, tycker jag. Vi har fått en från Carl Bergsten. Är inte Lucas Moura bara en brasiliansk Theo Walcott?
Jag tycker den är bra faktiskt.
Jag tyckte också den var rolig. Lucas Moura som då är i stort sett klar, eller han är klar för
Spurs. Är det helt klart?
Jag tror att det är mer eller mindre.
Har presentationsvideon kom ut?
Nej, jag tror inte presentationsvideon är ute än. Men det är väldigt trovärdiga uppgifter kring att han har skrivit på.
Han är ju lite av en brasiliansk Theo Walcott skulle jag säga. Det är en ganska bra beskrivning. Sen hoppas jag att han blir mer i framtiden. Men jag befarar att hans karriär kommer att definieras som en brasiliansk Theo Walcott. Det är inte så mycket slutprodukt och det är inte så mycket poäng och så vidare. Nu ska ju sägas att Theo Walcott när han var i form gjorde ju faktiskt väldigt mycket poäng. Det är en ganska bra beskrivning.
Ja, han har gjort, jag såg någon statistik på Theo Walcott, hans karriär, han har ju liksom ett rätt bra snitt, poängsnitt faktiskt, alltså mycket bättre än vad man tror att han ska ha, alltså han har ju liksom gjort, ja men så här, poäng varannan match i sin karriär liksom. Ja, det är ju fan många spelare man har hyllat som liksom på offensiva positioner som inte kommer upp i det liksom. William Gustafsson skriver: har det här Silly-fönstret ändrat era tankar om hur tabellen kommer se ut när säsongen är över? Vilka lag som värvat sig ifrån kriser och vilka som kan säkra Europaplatsen? Tror du?
Ja, men det tycker jag väl. Då kommer vi in på Arsenal igen såklart. Där det såg otroligt nattsvart ut. Och helt plötsligt så ser det ju faktiskt ut som att de såklart kommer vara med och fightas där om de viktiga Europaplatserna ända in i slutet. Mm. Det är väl det mest spontana. Sen så att jag tänkte, vad är det mer som har hänt egentligen?
Ja, Coutinho har lämnat.
Precis. Jag tänker Southampton där också som plockade in han. Jag uttalar alltid namn fel enligt dig ju. Vad heter han? Guijo.
Vad pratar du om nu?
I Southampton som de plockade in nu förra veckan. Jag tror man uttalar namnet så. Jag tror att en sån värvning kan ju vara bra för dem eftersom de tappar José nu. Mm. Antagligen, och det har väl inte fungerat jättebra i målproduktionen för dem, så att det lär ju säkerligen vara en bra värvning för dem. Dessutom så indikerar den värvningen, eftersom att han har spelat under Pellegrino, att Pellegrino troligtvis blir kvar, så det känns som att vi har profetia där att han kommer få sparken, inte riktigt håller längre.
Nej, dels ska det bli väldigt intressant här att se vad Chelsea gör, om de kan få in sin långa forward som de har jagat alla över 1,90.
Det är inte så många av er. Peter Crouch tänker man på.
Ja, men det har man ryktat. De har ryktats om att
höra sig för om Peter Crouch också. Hur mycket konkret var det i det egentligen?
Nej, just Peter Crouch tror jag ju var en
otrolig humor
skrivbordsprodukt på någon tidning någonstans. Men Andy Carroll var...
Ja, men det tror jag.
Där fanns det uppe. Sen gick han sönder precis som han gör.
Men känns det inte konstigt? Det känns inte riktigt Conte-style och plocka in en sån lång typ liksom. Vad ska
jag... Nej, men Conte verkar ju inte ha någonting med det här att göra överhuvudtaget.
Om man lyssnar på
hans kommentarer, han säger jag vet inte vad som händer. Jag jobbar med de spelarna jag har och jag kan tänka
mig
jobba.
Kan man lita
Nej, det kan man kanske inte göra, men det har varit oerhört märkliga kommentarer från hans sida.
Men tror du att det är någon ovanför honom som vill bara köpa in Peter Crouch plötsligt? Det låter ännu märkligare. Det måste ju komma från Conte att han vill ha en stor spelare i boxen som kan nicka. Med tanke på
han har ju Morata. Morata kan
men när han är borta, när han är inte med då. Mm. Då har sant. De ju ingen huvudspelare. Jag tror att de märkt att de behöver liksom ännu mer inläggsspel. Jag tror om de värvar en sån där forward, så tror jag det kommer från Conte. Jag tror inte det kommer ovanför hans huvud.
Nej, för det är en väldigt snurra nu. David Ornstein gjorde ju för den igår kväll hur Arsenal nu kommer vi in på Silly i alla fall. Jag vet att vi gör en Silly-podd parallellt med det här och att det är deadline day imorgon, men vi får väl ta upp bara rotationerna, för nu Giroud ska då ha Arsenal ska ha varit överens med Dortmund från början, och Giroud skulle kunna köpa att gå till Dortmund. Aubameyang kommer åt andra hållet. Men sen hörde Chelsea av sig, då blev Giroud mycket mer sugen på att gå till Chelsea.
Ja, det är klart.
Så att hans agent började jobba på det. Sen har Chelsea nu känt att fan, Giroud blir ganska dyr. Det blir mer pengar än vi är beredda på att lägga för en backup striker just nu. Så då har de istället hört sig av till Spurs för att fråga om Llorente.
Ja,
och därför finns en Batshuayi som då skulle varit aktuell för Dortmund istället då, om de inte kunde få loss Giroud. Som Spurs då skulle vara intresserade av att ta in då istället för Llorente. Så att nu är det fyra klubbar här som vill byta reservforwards med varandra, ja, förutom Dortmund då, som behöver få in en forward överhuvudtaget. Och ingen vet riktigt, det är liksom ett låst läge nu. Agenterna verkar inte riktigt veta vem de ska ringa först här. Så att det är Llorente, Giroud, Batshuayi och Aubameyang som ska byta klubbar här. Och Aubameyang till Arsenal verkar ju klart. Så då har vi tre stycken forwards som ska
snurra lite.
Som ska snurra runt här på och byta lag.
Kommer säkert en 50 klubb in här i leken. Ja. Som löser alla knutar.
Ja, vi skojade om det igår att Rondon dyker upp som han är väl typ 1,90.
Zlatan,
ja. Absolut.
Ja, för det känns inte riktigt bra om Arsenals öde ligger i Chelseas händer spontant. Det känns ju lite... Om nu allting hänger på det här med Giroud, att han ska dit och Batshuayi ska lämna och i för sig, det kan ju hänga på Spurs också.
Ja, det är oerhört stökigt i alla fall. Det är ju perfekt inför deadline day imorgon.
Ja, det är det.
Alltså, sen har ju Niklas Bentner kastat ut på transfermarknaden här också. Det är ju Bordeaux som jagar honom.
På tal om plus 1,90 forward.
Ja, precis. Han borde ju bara ta sitt privatjet ner till London och knacka på oss alla Londonklubbarna där och säga att hej, behöver ni världens bästa striker?
Ja, jo. Mm.
Är det några andra lag, känner ni, som har utifrån vad de har gjort i januari här förändrat sina förutsättningar att avsluta den här säsongen bättre?
Vilket klubb skulle det vara? Leicester har vi gjort rätt bra värvningar. Har de inte det? Plocka in annan. Adrian Silva blir ju klar nu.
Just det.
Och den här forwarden Diabaté har ju gjort mål i cupen här. Och alltså, det är väl ingen spelare som liksom går in och förändrar, men de får i alla fall fler alternativ. Så, och de har ju redan varit på gång, så att jag tror att i deras fall så tror jag det känns positivt när de kliver ur det här januarifönstret, för de är ju fortfarande kvar i Admares också.
Just det. Det är bara en sån sak, för att kunna behålla en sån spelare över ett fönster till gör jättemycket.
Jag tänkte precis säga det, att det känns nästan som att handla mer om klubb, alltså för vissa klubbar att behålla sina spelare, att det då räknas som ett väldigt bra transferfönster. Som typ exempelvis Watford, som nu helt plötsligt kanske nästan måste kämpa för sin överlevnad, att de har fått behålla sina viktigaste spelare.
Ja, det var riktigt om Troy Deeney här. Får vi se var det hamnar någonstans.
Vi har ju glömt ta upp att Tim Cahill är tillbaka i England.
Ja.
I min mål.
Det blir man glad av.
Ja.
På tal om nickstarka spelare. Jag menar, han skulle ju gå rakt in i Chelsea här och bara knoppa in.
Där hade de sin nickspecialist.
Det finns ju inte en bättre nickspecialist än Tim Cahill.
Sen är det ju lite komiskt ändå att en spelare vill liksom få så bra förberedelser inför ett VM som möjligt, att han går till Millwall liksom under våren. Det finns något litet komiskt i det, men nej, det kan ju bli hur bra som helst.
Hur ligger Millwall till nu för tiden? Jag har dålig koll på dem.
Jag har inte heller koll på deras
mittenlag.
Ja. Tabellposition direkt.
Skulle jag kunna tänka, de är inte med i toppen i alla fall. För där är minsann, det är ju dels Blackburn. De tror till och med de leder. Och sen är ju Charlton med där också.
Charlton är med där,
ligger på 15:e plats, kan jag meddela. Mm. Så det är ju under halvan då, men ja, mitten.
Ja.
Mm. Visst var det så att ni tappade en talang till Liverpool, Charlton här? Som gick lite under radarn.
Det är ganska många talanger vi tappar. Eller vi, säger jag. Det var ju ett tag som man var där nu. Men Charlton har faktiskt varit väldigt framgångsrika på ungdomssidan på sistone. Men det upptäcker ju de andra Londonklubbarna oerhört snabbt.
Var det inte där Kjell vi slog igenom en gång i tiden?
Det stämmer.
Ja. Bara en sån sak. Bara fortsätt.
Du fick in Kjell i den här podden också.
Det är helt fantastiskt. Ja, alltid lyckas.
Det är glädje. Vi tar en fråga till här. Jo, Andreas Lindström uppmärksammar oss på att vi måste uppmärksamma oss, säga några ord om att Berbatov fyller år idag.
Oj.
Ja, det är ju stort ändå. Den gamla konstnären. Dimitar Berbatov.
Krille skriver, ni pratade för några poddar sedan om hur United skulle spela under Pep. Vilka spelare skulle få vara kvar och är lagets fötter bra nog för Pep?
Ja, inte de bakre regionerna. Då tror jag spelare som Jones och Smalling skulle få problem. Så det är lättare att säga vilka som inte skulle bli kvar. Och de skulle inte bli kvar.
Lindelöf hade nog haft en liten chans.
Ja. Han hade nog haft en bättre chans än Mourinho nästan faktiskt.
Ja, det pratade vi om i Silly-podden också. Att, han känns som en Manchester City-försvarare i sin typ.
Mm.
Samma lag här då. Lukas Larsson undrar, vem har utvecklats mest? Lingard under Mourinho eller Sterling under Guardiola?
Det är jättesvårt.
Båda har ju utvecklats jäkligt mycket. Man ser ju att Sterling har ju framförallt fått en roll som passar honom väldigt bra. Lingard har ju utvecklat sin avslut och sin poängproduktion. Ja, det är svårt att skilja dem åt. Alltså, båda har ju utvecklats enormt mycket.
Mm. Om man nu ska, om man tänker så, Guardiola tog ju ändå lite mer av en chans på Sterling eftersom han kostade ganska mycket och lösa till City. Han ville ju verkligen ha honom. Så på det sättet så riskerade ju Pep mer. Men medans José har ju liksom... Oj, nu sa jag José igen. Vad ska man säga?
José tror jag.
José har ju ändå fått Lingard som en liten, liten bonus. Skulle man kunna säga.
Ja. Justin eller Justine skriver: måste ändå få höra vad ni tror om Erdal Rakip i Crystal Palace. Jag tycker den är väldigt märklig.
Jag kan ju säga när vi fick reda på det. Det kan vi för övrigt skryta lite med att var ju faktiskt vi här på Sportbladet som var först med den.
Det var vi.
Ja, men då vet jag att vi satt med pannorna i djupa veck och bara försökte få ihop det här. Liksom, vad är det som kan ligga bakom att en sån här övergång sker? Och den enda rimliga förklaringen vi kommer fram till är att det nog ligger någonting annat bakom det här. Att det finns en möjlighet, att det kanske finns en liten målvakt i FC Köpenhamn som Crystal Palace kanske möjligtvis vill ha. Och att man...
Lägg det pusslet nu då.
Ja, men Robin Olsen har ju ryktats till Crystal Palace. Och då kanske man kan tänka sig att den övergången möjligtvis har någonting med Rakip-övergången att göra. Vi vet, agentvärlden, den är som den är.
För jag menar, det är ju via Benfica.
Precis. Det är där vi inte riktigt får ihop det.
Och det är därför det blir väldigt stökigt. Kommer han få spela någonting då? Han kommer ju från försäsongen här liksom.
Ja. Ja, jag har för dålig koll faktiskt på honom. Sett för lite för att bedöma det. Sen har man kanske en tendens att underskatta också, alltså tro att steget är för stort. Om man tänker som Modo Barrow, kommer liksom inte ens från allsvenskan, och sen kliver han in och när han väl spelar i Swansea sen, så ofta var han ju väldigt, väldigt bra. Så har man bara en spetsegenskap, då kan man ju göra avtryck även på Premier League.
Amartey kommer till
Amartey, och nu spelar ju Amartey rätt mycket. Ja. Så att nu gick inte han direkt i
försäsongen. Och tagit en av ligans dummaste röda kort
ja,
de senaste.
Ja, det är möjligt, men nu gick inte han direkt i försäsongen till Premier League då.
Nej.
Gick via Köpenhamn där då. Men som sagt, det är lite svårt att bedöma, för jag har sett han för lite.
Det är väl mest att man man har ju svårt att se honom gå in och peta någon. Alltså då måste han få chansen. Och får han en chans och tar den, då är det klart att han kanske kan få spela en del. Men det ska ju, det känns som att det är mycket som ska klaffa för att han ska kunna. Jag har förstått det som att han ju gärna såklart vill ha en plats till VM i sommar. Men då krävs det nog en hel del för att det ska ske. Men man ska aldrig säga aldrig.
Nej, det ska man absolut inte göra. Hörde ni, det var allt vi hann den här veckan. Nu säger jag igen, det var någon som har klagat på att jag alltid avslutar med podden och säger det var allt vi hann. Nu kommer jag på mig själv när jag säger det bara för att jag sa det. Jag får komma på någonting annat att säga. Tack för att ni har lyssnat i alla fall, och tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit.
Det var allt vi hann.
Imorgon är det deadline day och då ser ni oss på TV. Då kommer ni kunna lyssna på ännu en podd. Sen så, Kalle, så kommer i alla fall du och jag. Du ska iväg på äventyr, Frida.
Jag ska iväg på äventyr. Jag drog vinstlotten.
Ja, du gjorde det. Den här försäsongsvinstlotten. Ja. Istället för att åka till öknen någonstans så får du åka till Miami med Malmö FF.
Nästa Miami. Bradenton i Florida.
Ja, Florida var det i alla fall.
Florida som Florida. Men ja. Vi bjuder på en bonuspodd senare i veckan.
Vi får göra det när fönstret är stängt, så vi kan utvärdera hur de engelska lagen har förstärkts och försämrats på olika sätt. Och sen så är vi igen då förstås tillbaka nästa vecka också med ett vanligt avsnitt. Och så. Det är dessutom en massa matcher att prata om här de närmsta dagarna. Ja, herregud vad det är. Från att en vecka där det har hänt ganska lite så händer det väldigt mycket nu några dagar. Så att det blir ett bonusavsnitt i slutet på den här veckan också. Hörrni, nu hinner vi verkligen inte mer. På återhörande.